Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey. Det här är musikpodcasten Dill och Duva och den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman. Dagens gäst i podden här känner nog de flesta i Sverige till som är födda. Henrik Schyffert. Känns som rolig gubbe, kille, man med eller utan skägg, Glenn Killing i manegen, Nile City och så vidare, ägd, alla är fotografer. Allt det där känner ni ju till. Men visste ni också att Henrik har haft en musikalisk karriär? Ja, och eftersom det här är en musikpodcast som pratar med artister så pratar jag med Henrik Schyffert den här gången. Det blir en djupdykning i hur det såg ut och lät på 90-talet. Förmodligen kommer du att lära dig en himla massa nytt om Henrik Schyffert. Så, utan att dra på det för länge, Dill och Duva med Henrik Schyffert. Lycklig lyssning!
Dill och Duva med Tom Jerry Boman.
Men vi rullar här helt enkelt. Ja, du, jag tänkte bara kolla. Var är vi någonstans just nu?
Jag är hemma hos mig. Jag bor här. Det här är i Vasastan i Stockholm, i min, eller vår lägenhet, familjens lägenhet. Så här bor vi.
Ja, trivs du?
Ja, stormtrivs. Ja, faktiskt.
Det är väldigt fint här, för er som inte sitter här nu så kan jag berätta att det är väldigt, väldigt fint.
Vad gullig du är.
Ja, folk har väl sett det här lite grann och så. På bild någon gång, tror jag. Du, jag tänkte, vi ska ju prata lite om din
om Husbands.
Om Husbands.
Kan vi styra in på Husbands? Jag är intresserad.
Ja, du är intresserad. Jag vet inte om det är någon annan som är intresserad. Detta husband från i Halmstad liksom.
Ja, men de är ju något, alltså de står ju för något i svensk musik på riktigt. Det var ju så här, första så här kompisgänget med kvalificerade musiker. Lasse Lindbom var kapellmästare, va?
Ja, precis.
Och så var det Micke Syd typ var med på trummor och
ja,
och blandat så här. Det var väl det som var så här, att det blev Grymlings och Ges,
ja, jag tror
hela
det.
Den där liksom,
jag tror att det började där med
ja,
den
jag
grejen.
Jag tror att den här grejen var okej att göra, ja. Så här liksom kompisar som gör.
Så det kan ju vara ett av de bästa såna after beach banden i alla
ja,
fall.
Ja, det tror verkligen. Jag. Ja, då var i fall. Alltså ja. det är en slags Sveriges Traveling Wilburys.
Ja. Det var ju en komplimang till dem.
Ja.
Men du, nu är vi faktiskt här för att prata om dig.
Okay.
Jag hoppas att du gillar det.
Ja, hellre Husbands, men jag gör som du säger.
Ja, vad bra. Jag börjar alltid med samma fråga till alla mina gäster. Vad heter gatan du växte upp på?
Den heter Vallstanäsvägen i Rosersberg. Kan jag säga. Jag är inte född där, men det var där liksom, jag var väl 3 eller 4 när jag flyttade dit. Och sen har jag bodde där under de här viktiga uppväxtåren.
Ja, vad är det för minnen du, när du tänker på det nu, vad är det för bilder som kommer upp?
Jag tänker på det som ett väldigt litet hus, för jag var där faktiskt för någon vecka sedan för att jag skulle göra ett jobb i närheten. Då åkte jag förbi och tittade. Och så slog det mig hur litet det var. Det är en liten sån här förortsvillor, fast så här små, inte radhus, nästan radhus liksom.
Mm.
Så här små 90 kvadrats villor liksom, som låg på rad där ute i Rosersberg, som ligger norr om Stockholm mellan Upplands Väsby och Märsta. En sån här liten utslängd på slätten ort.
Ja.
Så som Gud har bara slängt ut på måfå.
Och där fick du spendera dina första år, kan man säga.
Ja, ja. Där växte jag upp.
Den här podden handlar om musik. Mm. Kommer du ihåg när musik först kom in i ditt liv? När du kände, det här är musik, det här är någonting.
Det här är någonting. Ja, det gör jag nog. Det var en kille i min klass som heter Jonne som började köpa hårdrocksskivor. Det var ju liksom så här 11-12. Mm. Han åkte in till Heavy Sound.
Hårt namn.
Ja, Heavy Sound låg i Stockholm. Den finns nog kvar, tror jag, till och med. Ja. Nu ska jag vara osäker, det kommer någon att twittra och säga att den inte gör det.
Ja.
Gör det. Men alltså, jag skulle inte förvåna mig om du gör det. Men det var den första specialiserade hårdrocksbutiken som fanns. Mm. Och där fanns det så här importskivor. Han köpte så här Motorhead, Maiden, Ozzy, AC/DC sånt där, liksom. Så där började det. Och då var jag så där, oj, det här var något, liksom.
Ja. Vilka var favoriterna?
Ja, AC/DC har alltid varit mina favorit, mitt sådär, utav i den här genren. Men man blev så glad av att det fanns sån där... Jag var ju liksom efter punken, så jag missade den.
Ja.
Och sen har jag aldrig varit så intresserad av texter. Jag är ju sån här, jag kan minnas här trumbreaks.
Ja.
Och basgångar. Ja. Ord, alltså liksom, inte ordagrant då, eftersom det inte är ord, men... Men de kan jag minnas perfekt. Men jag liksom lyssnar nästan aldrig på texter. Jag är helt ointresserad av det. Så det där var inget viktigt för mig.
Vad var du kände när du lyssnade på det här? AC/DC, 12
ja, men en sån där slags eufori i... ja, men det blev ju kroppsligt.
Ja.
Alltså det var det det var. Det gick från, man kunde stänga av hjärnan och så gick det liksom ner i ryggen istället.
Ja.
Det tror jag var. Det tror jag det var.
Den unga du, lyssnade med lurar eller var det liksom som en...
Nej, det gjorde jag inte, utan vi hade en sån här Marantz stereo där uppe. Och sen hade jag köpt sommarjobbat och köpt ett par jättestora högtalare av en kompis i Upplands Väsby som hade byggt dem.
Hemmabyggda
högtalare med så här sand i botten. Så jag höll på mycket med det där med att det skulle kunna låta jättestarkt. Så jag hade som en bit av övervåningen där.
Ja.
Det var där tinnitusen började, tror jag.
Ja.
De lyssnade jättehögt på musik.
Ja, och grannarna tyckte...
Nej, men det var ju en liten villa. Men sen kom ju Walkmanen där. Det precis då. Det här var ju liksom tidigt 80-tal.
Mm.
Det var ju som en jättegrej. Alltså, ja, att man kunde ha med sig musik på bussen.
Ja.
Så man hade en sån här stor Sony Walkman satt fast i bältet. Och så gjorde man bland... kassetter.
Ja.
Spelade in jättemycket från radion satt och med så här finger på pausknappen.
Har du någon sån där låt? Jag har ju liksom låtar som man har spelat in på det där, och så kommer Ulf Elving i slutet.
Ja, alla.
Sen när man hör låten ute så blir det samma. Vad är Ulf Elving?
Ja, precis. hade jag jättemycket. Bengt Gravström var det mycket hos mig, för att jag lyssnade på lördagsbiten, kommer jag ihåg. Och sen de här rockprogrammen som gick på nätterna. Men jag satt liksom hela tiden med fingret på pausknappen.
Ja.
Alltså och var beredd så här. Och så hela tiden så här, så släppte jag upp den var det än var.
Ja.
Och så lyssnade man 30 sekunder, det var inget att ha, det spolade jag tillbaka och satte om kjön och så väntade jag så här igen.
Ja.
Jag har kvar med kassetterna någonstans. Jag har liksom så här 300 kassetter inspelade från radio med så här noggrant skrivet låt och längd och så här ritat små djävulshorn och sånt.
Ja, du får köra en sån här grej. Det har blivit jävligt poppis nu, var så här kassett DJ. Att folk tar med sig de här kassetterna ut och kör DJ-set med intalade röster och allting liksom.
Mm.
Men när du satt och lyssnade, kände du där någon gång att så här, musik ska jag jobba med, ska jag göra någonting med?
Ja, det var det enda jag var intresserad av. Det var bara det. Så det var det enda ämnet jag hade femma i var musik. Det var det enda jag liksom höll på med. Och det gjorde att jag, när vi skulle prya då i 7-8, va?
Ja.
Det gjorde att jag skrev 8 på det. Ja. Då skrev jag till Sveriges Radio till Eldorado och ville jobba där för att jag ville hålla på med musik. Men jag kunde inte spela. Jag hade en gitarr så här. Jag kunde inte spela. Jag kunde liksom vara så dålig. Så det var inte det, utan jag ville bara hålla på och bara stå nära det.
Ja.
Jag ville vara i det liksom.
Men du kände någonstans också att du ville göra egen musik någonstans.
Ja, jag höll på med någon kompis där, gjorde låtar på någon, han hade någon sån här liten synt som vi gjorde låtar på. Så här. Sen hade jag, min moster hjälpte mig att köpa en gitarr i Gula Tidningen. Så jag hade en sån här liten stärkare hemma och satt och spelade. Så där. Men Men jag hade ju inget att säga. Det Nej. Var inte som att man ville säga någonting med musiken eller uttrycka Nej. Någonting eller så, utan det var bara så att man ville att det skulle låta som det låter när de gör det.
Ja, att det skulle låta det här kroppsliga.
Det skulle låta så där.
Ja, ja.
Det var liksom tanken.
Ja.
Randy Rhoads ja. Skulle låta som.
Men just det, du fick prya det sen på Sveriges Radio.
Mm.
Tydligen så fick du åka och träffa Carola.
Ja,
16 år gammal.
Första jobbet jag gjorde. Jag har faktiskt kvar autografen där.
Oh, herregud.
Som jag tog ut av henne. Den sitter på jag pekar nu på.
Ja, på en anslagstavla.
Ja, jag tror att det är det. Jag bad om hennes autograf då.
Ja.
Då var jag 16. Hon hade gjort sin första folkparksturné någonstans i Dalarna. Fick jag åka dit och intervjua Carola.
Fantastiskt. Hur tror du det har påverkat din
Carola?
Ja, Carola.
Nej, det är det positivaste tror jag. Nej, men det var ju inte som att, och jag var inte intresserad av journalistik heller. Det var ju inte det, utan det var ju bara så att man ville vara i den där omkring den där världen och ha så backstage pass och prata musik. Man gillar att prata om musik. Mm. Det tyckte jag alltid var så himla roligt.
Mm.
Så det har ju alltid, jag hade en oklar riktning.
Ja.
Ska jag säga på det.
Men ändå du kände att det var det här.
Den här brasan är varm.
Ja, här är det någonting som händer mig.
Det här liksom. Är den varmaste brasan, här vill jag vara. Så var det.
Ja. Sen så gick det ju framåt, du kommer till, blir upplockad vad man ska säga, till MTV.
Mm.
Så då kommer du ännu närmare musiken, kan man säga.
Mm. Då var jag 18 tror jag.
Ja.
Och då jobbade jag på Sveriges Radio och då var de här... Mm. Alltså MTV, jag fattar inte ni unga som lyssnar på det här, men det var ju alltså, det var den enda som fanns. Det fanns ju inget, man måste sätta det i kontext. Att på Sveriges Television då så var det helgmålsringning på kanal 1 och sen var det en öronoperation på kanal 2. Och sen var det inget annat.
Emellan det ett akvarium och en klocka.
Precis, och det var inget annat. Det fanns inget internet, ingen telefon. Det fanns inget annat alls.
Nej.
Så, och det var liksom det som fanns. Och då sa de att det kommer komma en kanal som bara spelar liksom rockvideos och reklam på amerikanska. Och det var ju som... Alltså man trodde inte att det var sant. Alltså.
Att du blir upplockad där, det är ju liksom det högsta musikjobbet någonsin.
Ja. Eller sen
liksom
var det ju det lägsta musik, vissa när jag kom dit. Att jag var så här kaffekokare och liksom lagade kopiatorer, det var ju det jag gjorde.
Ja,
men ändå, jag var väldigt i den absolut starkaste brasan. Var jag, stod bredvid den största vårdkasen som fanns.
Det måste ju ha varit fantastiskt.
Ja, det var ju väldigt kul. Väldigt roligt. Och fick ju träffa alla helt plötsligt. Sådär.
Mm.
Alltså Frank Zappa, Residents, R.E.M., Butthole Surfers.
Ja.
Alla, varje dag kom de in. Beastie Boys, Sonic Youth. Alltså... Madonna, Prince.
Kände du att du hade någon connection med de här musikerna? Eller att
nej, liksom... men jag hade väldigt lätt och liksom stå bakom dem och prata med dem och liksom assistera och vara där liksom. Det var inget svårt för mig. Jag kände att i den här världen passar jag som handsken.
Ja.
Det är väldigt lätt för mig att vara.
Det finns någon Ray Cooks där. Väldigt känd VJ som det heter.
Ja.
Det finns en liten historia här som jag har kollat. Att ni sprang upp på någon sorts scen och körde en rap.
Ja, det var på premiären.
Är det sant?
Det här är helt sant. Vi var på... själva launchpartiet av MTV. Alltså en jättegrej. Du vet, så 500 miljoner dollar pumpar de in.
MTV Europe.
Ska starta i Europa. Först när de gör det utanför USA. En jättesatsning. Mm. Så alla cheferna från hela världen är där och Viacom-chefer och MTV-chefer och kanalchefer från hela världen. Och rockstjärnor från hela världen är där. Elton John och du vet, Stevie Wonder och allihopa. Mm. Är på en klubb i Amsterdam. Och då ska vi göra öppnings... Ray ska upp och säga välkommen upp Elton John och så ska han dra i någon klocka och så ska, ska det dra igång. Liksom. Det här dräxen står över hela USA och hela Europa. Och då går jag och Ray och en kille upp som heter Al Montiano och får för oss att vi ska rappa. Vi har liksom suttit på The Bulldog och rökt jazz-cigaretter på eftermiddagen och tänkt att det här är världens bästa idé. Så vi går upp där och rappar jättedåligt förstås. Om oss själva och drar över tiden så klockan är efter 12. Klockan 12 ska det gå.
Ah, ja.
Då kommer någon och drar ut oss och Elton John som ska komma in och hålla ett tal hinner inte det, så han får springa in och säga så här: "Welcome to Europe MTV", så drar han in något snöre så då är det igång. Så kliver vi av scenen och får sparken alla tre på stående fot av MTVs chef.
Ja.
Innan vi ens har börjat det där jobbet så får vi alla tre sparken. Alltså som Trump.
Ja.
Så får vi sparken. You're fired.
Ja. Hur, alltså, när man tänker på det här, hur många tror du såg den här grejen? Det måste ju varit miljoner
var det nog som såg det här. Jag tror ingen minns det bara, men alltså det här var ju ja, dumt i efterhand, men helt sant.
Dumt men roligt då.
Ja, men det, jag kan se mig själv också så här, en ung kille som alltså, han vill så gärna vara med i det här men kan inte. Han har inte skillsen för det här.
Nej.
Har inget att komma med. Men vill så himla gärna vara i mitt i smeten.
Ja.
Det var jag.
Det var ju, du tog ju din chans.
Ja.
Kan man säga.
Jättedum.
Sen fick ni vara kvar.
Sen var det långa, ja, jag skulle säga att det var en veckas förhandlingar hit och dit. Ja. Och vi hade en väldigt snäll engelsk chef som heter Anne Newcomb som var en 60-årig äldre kvinna som tog oss under våra vingar och tog tillbaka oss på nåder.
Kan säga. Sen höll du dig i skinnet.
Ja,
typ.
Hyfsat. Ja, det var dumt.
Men när började du spela mer med band och grejer? Någonstans så kom
vi hade ju så här småband i Rosersberg så här, spelade på bygdegården och såna här på fester och sånt. Men det här min musikmedverkan som jag gjorde själv, det var ju när jag sen var jag tillbaka i Sverige, så gjorde jag TV här i Sverige och jag gjorde reklamfilmer och då var det en kille som musiklade dem som hette Gordon Cyrus som var duktig på det där och i hans studio var vi ute på Soundtrade i Solna och där gjorde han och jag, då gjorde han musik och så satt jag hade åsikter och det där tyckte vi kom liksom bra överens, det var lätt för oss att göra. Och då gjorde vi en låt där när vi hade några timmar över, vilket blev den här Hobo Humpin-låten som vi gjorde. Så då, det var liksom det. Och sen så hade jag med mig den och då spelade, då gjorde jag Hassan. Och programledare för Hassan i Petra.
Ett radioprogram.
Ett radioprogram. Och då spelade jag den där men sa inte att det var jag. Jag sa bandnamnet och så sa jag att det här är något nytt svenskt och så spelade jag. Så jag smög ut den. Och då fick vi massa så här respons och det stod i tidningarna och sådär. Jag tänkte att om jag säger till jag så blir det så här.
Ja, det blir det.
Konstigt. Blir sågat direkt. För det finns en regel nämligen med rock. Att rock och humor har inget med varandra att göra. Det här är en intressant fråga. Det finns aldrig... Rock och humor har inget med varandra att göra. Det är som porr och humor går inte heller ihop.
Nej, det blir väldigt konstigt.
Ja. Utan det här är saker och ting som är så allvarliga. Både humor och rock och porr. Så att det upptar... Det här är min tes kring det. När man håller på med någon av de sakerna så upptar det hela ens hjärnaktivitet. Och lägger man in en till sån, då knuffar det bort det. Så du kan inte vara rolig och spela rock. Det Nej. Får man inte. Också enligt Rockjournalistikförbundet så är det här totalt förbjudet.
Ja, spexa ska man inte göra.
Nej, och det finns det då band som håller på med det här. Och håller på att snylta lite på det där. Och de räknas inte som fina, även om de är bra. Divo är ett sånt som är ett i grunden bra band, men de är lite roliga så här. Vi har rockjournalister, det går inte att
Nej, det är någonting som skaver där faktiskt.
Precis, och så där är det med alla de där Teddy Bears, Red Hot Chili Peppers alla de här som är lite roliga, den här The House is The Roof is on Fire, de här med roliga låtar liksom. Beastie Boys brottades ju med det som gjorde roliga rockvideos liksom. Det får man inte göra, utan man ska då rappen är helig och så.
Ja, exakt.
Och det här är då något som jag förstod tidigt. Att jag har inte... Officiellt har jag inget i det här att göra. Jag får inte ge mig in i det här eftersom jag håller på med humor.
Nej.
Så därför gömde jag det.
Men ändå så gjorde du det.
Jag kunde inte låta bli.
Ja. Men efter den här låten då så känner du att här finns någonting mer. Här ska
Det var lätt att göra. Det var roligt att göra. Gordon och jag kom bra överens och han hade liksom... tekniken som jag inte hade, också väldigt musikalisk, vilket jag inte var. Och jag hade lyssnat då i så många år nu då på väldigt mycket. Jag hade varit på extremt mycket konserter, sett väldigt mycket konstiga band i London. Vi var ju ute liksom 4-5 kvällar i veckan under de 3 åren jag var där. Och har liksom sett nästan allt, tänker jag så här, alltså Gun Club, Psychic TV, Alltså massa sånt där. Och det hade jag då. Min kunskap var mitt bibliotek i huvudet.
Mm. Så du visste hur du skulle låta liksom.
Jag hade liksom idéer om hur det här skulle bli, för att det skulle bli intressant och bra. Det hade ju han också, vill verkligen för det. Han är ju liksom den musikaliska mannen där. Men jag hade åsikter. Och det här kom, och sen var han så jävla lättjobbad. Så han sa bara ja till allting. Så det var väldigt enkelt. Så då började vi göra låtar. Och sen var Christian Falk där. Och jobbade i studion bredvid. Så han kom in och la trummor och basgångar. Och Desmond Foster spelade bas. Vi tog in folk som var där. Latin Kings var där också, gjorde Välkommen till förort, den första skivan, samtidigt som vi höll på. Så det var som en liten så här kluster av folk där.
Och så och en sångerska.
Och så Kia då, ja. Som jag var ihop med då. Så att det var därför hon fick sjunga. Alltså det var ju, vi bara tog de som var närmast. Liksom. De som var i vårt.
Vad ska man annars göra?
Ja,
så egentligen.
Är det, så är det.
Om vi håller oss kvar vid den här singeln där som kom ut.
En sak jag ångrar mest i, man säger så här, i livet så brukar folk säga ångrar ingenting. Men det där var ju som att vi bara sa vi kan heta vad fan som helst, och så ropade Gordon det där och så fick det heta det.
Ja.
Men det där retar mig, för det där var liksom en av de första utav de här blandningen av så här dansrock, alltså det innan det där I'm a loser baby, och innan de här rap metal grejerna kom ut, och det här liksom dansrocken liksom. Att vi inte döpte det till någonting som hade, där vi sa någonting.
Nej.
För då hade det kunnat bli mycket mycket bättre. Och riktigare. Så det här är en ång, det var dumt faktiskt.
Du hade velat säga någonting mer.
Ja, men om man hade lagt lite krut på det där och liksom och tänkt på det där, om man hade stoppat in en sägning där som var någonting istället. För det där som bara var.
Men du gick ju på den här grejen som du hade med dig från början, att texten inte var.
Nej, precis, så är det ju. Så jag skete det där. Så det var att, liksom den här fick heta liksom Habba Habba Zoot Zoot, och så var det med det. Och det i efterhand så här, en av sakerna i livet jag ångrar, så är det faktiskt.
Ja. Den sålde 80 000 exemplar i England.
Oj.
Ja.
Hur fan vet du det?
Ja, det har jag tagit reda på.
Jaha.
Ja. Det är ändå stora siffror.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Blev du rik?
Nej, inte, vi sålde inget. Vi fick ett förskott. Ett förlagsförskott. Så jag fick jag tror jag fick 900 000 spänn. Eller det som då var 100 000 pund.
Ja.
På den tiden. I förlagsförskott. Så det var de pengarna jag tjänade på. Sen så sålde den aldrig. Vi hade så mycket utgifter i rockvideo och så. Så vi fick aldrig tillbaka några pengar.
Nej.
Och de med förlagspengarna tjänade vi inte ihop. Så det var det jag fick, 900 000.
Ja.
Det är mycket pengar.
Ja, det låter mycket pengar.
Det är mycket pengar, men det var ändå så här utslaget då på 3-4 års arbete så.
Ja.
Och sen ingenting efter det.
För att göra en video i den här tiden där det kostade dyrt. Hur mycket pengar som helst, så
att. Vi hade en kompis som hette Mark Pellington som var en riktig Hollywood-regissör. Han gjort när Arlington Road och massa såna här riktiga Hollywood-filmer. Han kände jag från MTV-tiden. Så han frågade jag, och då sa han, om ni kommer hit så får ni den gratis. Så vi flög till Los Angeles och så gjorde han en reklamfilm på dagen, och sen så frågade han crewet på eftermiddagen, imorgon ska jag filma med mina kompisar från Sverige. Och så spelade han upp låten och så frågade han, är det någon som vill vara kvar och jobba gratis på det här?
Ja.
Inga pengar, men om ni vill hjälpa till. Och då ställde nästan allihopa upp.
Ja, bra.
Så vi hade ett fullt sånt där crew som gjorde gratis. Så jag betalade för redigering och filmstock. Så den kostade 50 000 spänn, den här videon vi gjorde.
Och för den snurrade ju ändå väldigt, väldigt mycket.
Ja, gick mycket. Framförallt var den med i Beavis and Butthead.
Exakt.
Och det är, liksom, det är det viktigaste som har hänt i mitt liv, tror jag. Jag har aldrig varit så stolt när Beavis and Butthead visade sig, kolla på vår video. Jag blev, det här måste man också sätta i kontext, hur stora de här var.
Ja, alla kollar på Beavis and Butthead.
Och för mig då så var det också det som de gjorde, det där som inte jag hade lyckats med. De lyckades kombinera humor och rock. Beavis and Butthead var ju de var ju alltså dåtidens, alltså Family Guy eller fast ännu större, för det fanns inte så många kanaler.
Det är ju nu som man var med i Simpsons ungefär liksom.
Ja, så är det. Alltså, så
någonstans
är det.
På att den nivån en karaktär där liksom.
På den nivån.
De i videon så kan man ju se dig i en någon sorts orange klänning, någonting så här, som de kommenterar till exempel och sånt liksom.
Ja. Ja, det var ju, jag tänkte att jag, om jag dör i en flygkrasch redan där och då, så tänker jag att det är ändå, jag har ändå gjort något.
Ja.
Med ljudsbatten. Ja, så var det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Efter den här singeln i alla fall så börjar ni ju jobba vidare med bandet för att göra en EP. Pay for me.
Hette den det? Ja. Ja. Det där är rörigt för mig. Jag minns inte de där grejerna. Och det gjordes olika varianter och släpptes på olika ställen och sådär. Mm. Jag kan säga det jag minns var att vi bestämde oss för att åka till Spanien för att göra en LP.
Precis.
Och det, då bodde vi hemma hos Cameron McVeigh som var vår manager. Och han var i Stockholm. Han var också bara en som var på Soundtrade. För Nene Cherry som han är gift med gjorde... Seven Seconds med Jusson Dur i stora studion där nere. Med Ronny Lahti bakom mixerbordet. Så de var där och gjorde det för att hon då bodde i Stockholm. Eller var här, vad det var. Så här. De skulle jobba i Stockholm. Och han fick höra det här och han sa jag tar hand om er. Och han kände då Virgin Records och genom Nenne. Och de hade ett hus i Spanien, södra Spanien. Och då sa han kom ner dit så gör vi det där. Så där var vi en sommar.
Hur var det?
Det var väldigt jobbigt faktiskt. För att det var det var väldigt jobbigt faktiskt. För att det var varmt och vi hade något garage. Och sen fastnade alla grejerna i tullen. Så första liksom, tre veckorna så hade vi inga, kunde inte göra någonting liksom. Och sen så var vi allihopa så här att vi, nu skulle det vara på riktigt. Så vi bråkade ganska mycket där. Och visste inte riktigt vad vi höll på med. Det var lätt att göra en låt, men om man skulle göra 12 helt plötsligt så från ingenstans.
Då blev det mycket.
Ja, det blev mycket. Det var stressigt liksom. Ja. Och ingen hade ju förberett någonting. Det fanns inget sån här det här gamla riffet eller det fanns inget sånt. Vi hade ju aldrig, det var inget repband. Nej. Utan vi byggde ju saker i studio liksom.
Det blev liksom shit got real där kan man säga.
Ja, verkligen. Shit got real. Så vi har ganska mycket bråk. Men vi träffade Tricky. Det var en rolig grej. Han var ju där och hade precis spelat in den här första skivan han gjorde som var så jävla bra. Vad hette den nu då?
Det här är helt utanför min genre så jag har faktiskt ingen aning.
Maxine Kay hette den. Han var ju då med i Bristol-bandet Massive Attack.
Ja.
Han var med och rappade i Massive Attack från Bristol. Och sen ska han göra en soloskiva och gjorde den där Maxine Kay som var helt fantastisk. Jag minns att han spelade upp den för mig i vardagsrummet där innan den var släppt.
Ja.
Och första gången jag hörde ett så här trip-hop. Jag var helt i chock över hur bra det var. Han var supertrevlig. Alltså, väldigt sådär konstnärlig snubbe. Så här, jättetrevlig och gillade oss och hjälpte oss. Så han var med och rappade och gjorde så. Jag lärde Tricky simma.
Ja, oj.
Det var också en sån där. Det och Beavis and Butter, det är de två sakerna. Men jag vill bli ihågkommen för något. Jag lärde Tricky att simma.
Det kan stå på gravstenen.
Ja, det kommer jag ihåg.
Fantastiskt.
Ja, men det var ganska kämpigt.
Ja, jag läste en artikel här från tidningen Café från 95. Där de har, eller där när ni är nere i Spanien.
Ja.
Där de har skickat ner reporter.
Ja.
Du framstår som väldigt, väldigt seriös med musiken.
Ja, det var nog en desperat... Nej, men jag förstod ju hur media fungerar, tror jag. Och jag förstod ju att vinkeln här är att det här är oseriöst.
Mm. Att det är ett skämt allting.
Det är ett skämt allting.
Ja.
Det är ju vinkeln.
Ja.
Så mitt enda jobb tänker jag var att försöka förklara att det inte var det.
Ja.
Det enda chansen att klara sig är att man försöker... Men det hjälpte ju inte i varje fall. Det blev ju liksom...
Ja, man trodde ju att det var något sånt dubbelskämt allting.
Helt allting. Så, och jag hade inte en chans med det. Fortfarande så är, vet ju folk var det på riktigt eller så här.
Ja. Men hur kände du när du var där? Kände du att så här, jag gör det här, det här är på riktigt? Eller
ja, men det
var
det är bara klart. Nej, men det är klart. Vi har ju jättemycket jobb på ja. Det här. Liksom, att det skulle bli så bra som möjligt. Det finns ju ingen anledning att åka ner och sitta och göra det och sen bara skita. Det spelar ingen roll. Det bara, så var det absolut inte.
Nej.
Så det var ju allvarligt. Men man kan inte berätta för någon hur de ska känna för saker och ting.
Nej.
Det går inte. De lyssnar inte på det. Utan folk har väldigt förbestämda åsikter hur det ska vara.
Ja.
Och, så det var nog därför jag kämpade. Det där var det eviga kämpet med det där.
Ja.
Men sen så kan jag ju förstå dem också. För jag höll ju på samtidigt och gjorde Nile City. Liksom.
Mm.
Jag ville ju sitta på två stolar.
Mm.
Och det får man inte riktigt göra heller.
Utan nej, det
ska,
det
man ska vara då... Är du konstnär, då finns vissa regler liksom, ja. Som du ska följa. Och de som orkar hålla på med de där stenhårt, Bruno K. Öjer liksom, när man bara i 60 år suttit i torp i Rimforsa och skrivit de där dikterna och liksom varit uppe på nätterna. Det är min telefon som blippar. Så jag kan inte slänga av den för jag väntar på ett samtal.
Ja.
Så ber om ursäkt. Nej, men det, så det där var en evig kamp. Man får liksom inte vara på två stolar. Det finns regler hur man ska vara som konstnärligt geni. Och det är de som lyckas med det där. Man måste komma någonstans ifrån också. Man kan inte bara göra någonting som folk tycker om, utan då klipps det sönder. Och det här var ännu viktigare då, tror jag, på den tiden, än vad det är idag. Idag översköljs vi av det här är ett företag som äger det här bandet och det här är en kombination. Alltså efter det här Spice Girls boyband grejen så är
allting
det,
är skapat
liksom. Allt är skapat liksom. Men då fanns det fortfarande en slags dröm om det här Lundell, Springsteen, att det ska komma från liksom, från gatan och vara äkta. Äkta rock ska det vara.
Ja,
det
är viktigt. Annars är det kört. Det är väl lite som i lite mer modern historia, eller vad man ska kalla det, ännu modernare. Raymond och Maria blev just ju det. Så här uthängda. Och, ja, men de jobbar på reklambyrå, det är inte på riktigt liksom.
Så är det. Och då kommer de aldrig ifrån med. Då blir de reklambyråbandet sådär.
Ja.
Sen och det är de ju, fast också inte. Jag tänker att de gjorde det där... Men om de hade varit med Bror Daniel så hade de ju liksom varit mycket, mycket större.
Ja, kanske.
Ja, men det är jag övertygad om. Alltså, att man måste ha med sig det där bakifrån.
Ja. Hur som helst, albumet kommer ut sommaren 95. Kommer du ihåg vad mottagandet? Vad hände?
Nej, det minns jag inte. Jag tror det var så här...
We Care heter det.
Ja, trea i pulsbilagan tänker jag att det var.
Ja.
Tre plus. Jag tänker att när man tittar tillbaka på mitt liv så kommer det att vara... Det kommer vara ungefär 3 plus allt jag gjort. Det går upp på det, men det ligger på en 3 plusare. Det var några sågningar och det var några som tyckte det var bra. Men i Sverige var det ju väldigt svårt, minns jag, för att det var där poetiskt i eget hemland, hemstad. Det är väldigt krångligt. Men när de inte visste vilka vi var. Vi skrev en fake biografi som vi la upp på en hemsida. Det var ju tidigt med hemsida. Där vi hittade på att vi hade gjort 4 album innan och sådär som inte gick att få tag på, och demos, och vi gjorde omslag med dem och sådär.
Ja, ni sa att ni hade hetat Southern Whale Cult 1987.
Ja, sånt där höll vi på med. Och det funkade faktiskt jättebra i Belgien och sånt. Så. De orkade ju inte kolla om det där var sant eller inte.
Nej, det gick ju knappt att kolla. Liksom.
Det gick ju knappt att kolla heller. Nej. Så att de köpte det där och sa. Och då var man mycket mer etablerad i de intervjuerna. Och man fick bättre recensioner. De gjorde referenser till Southern Whale Cult och sånt där i recensionerna, fast de inte hade hört det. Så det där funkade. Liksom att man lurar på dem ett bagage. Liksom.
Ja, hade aldrig gått idag.
Nej,
det hade varit
kört. Nej, hade aldrig gått idag.
Det går en gång, tror jag. Men ni blev ju så här omskrivna i Rolling Stone och allt möjligt. Spin Magazine och alla grejer. Spin Magazine där till exempel, där ni har någon sorts idé, eller du, om att ni istället för att trasha hotellrum så ska ni städa hotellrummen.
Ja, just det. Ja.
Någon sorts
anti-rock.
Städade ni någon gång något hotellrum?
Ja, det gjorde vi faktiskt också. Det kommer från en riktig idé. Jag minns att du gjorde det där, vi gick in och så städade, vek snibbar så här på toalettpappret.
Ja,
allting så helt perfekt. Skämtet var att den här städpersonen kommer in och tänker att det här är ju inte jag städat. Varför, att det är något fel i pappret liksom. Det är ett litet, minimalt skämt.
Ja, som ändå blev en hel artikel.
Ja.
Väldigt underhållande. Uh-huh. Och att den går ju emot allt det andra liksom.
Ja, det var väl tanken då kanske.
Men kände du där någonstans att ja, det var det här det blev. Nu ska vi inte göra något mer. Eller kände du att vi har mer att göra?
Nej, men jag bara kände ju som allt hela tiden. Det är det roligaste som finns ju.
Mm.
Och sen så fick man hela tiden så här små saker. Vi fick spela på Top of the Pops liksom.
Mm.
Och vi fick åka på, jag hade aldrig åkt på turné. Det var ju jätteroligt. Fick åka på turné med Blur. Åkte ju liksom hela USA med Blur.
Ja.
Sen har jag åkt Los Angeles i buss och gjorde 30 spelningar på 35 dagar liksom.
En riktig klassisk turné.
Riktig sån där jävla rockturné med dem. På så här klubbar och teatrar.
Mm. Hur blir ni mottagna där då?
Ja, men där var det glatt och bra liksom. Där fattar de oss mer. Amerikaner har ju inte lika mycket den här rockjournalistförbunds problematiken som engelsmän.
Är det bra så är det bra.
Så är det... Ja, men är det så här, de tycker jag kul när det är lite underhållande så där.
Ja.
Sen var vi ganska bra så här, vi var ganska bra live tror jag så här. Vi var ganska slamrigt och kort så här 40 minuters spelningar liksom. Mm. Och fullt ställ, ingen lell, och sen klämmer man av i kaos liksom. Mycket ryggen mot publiken och sånt där.
Ja.
Så att det var väldigt roligt att göra det där.
Ja. Har du någon speciell stad ni spelar i? Något stort? I USA?
Eller nej, ja, vi spelade Hollywood Bowl tror jag var den största vi gjorde. Då var som förband där. Det var det största vi gjorde tror jag. Så här. Och sen... men sen var det de här rockklubbarna som finns som man lärt sig nu. Då, så här, man åker, alltså deras... Alla städers debaser. Liksom.
Mm, precis.
Och var spelade vi?
Mm. Vilken 90, det är så, jag har hittat så mycket roliga intervjuer, så mycket roliga grejer du har sagt.
Ja,
att du,
jag vill inte veta det här.
Jo. Du vill veta det här. Jag vill göra att det blir tufft att ha finnar.
Ja.
I USA.
Ja, jag vet inte. Nej, men man måste ju ha... Jag var liksom så här ganska snabb i, tänker jag, att fatta det här med mediabiten. Så det är inget problem att ljuga och skarva. Så bara det är underhållande.
Ja.
Det här är ett citat som jag alltid säger i alla intervjuer. Men jag tycker att det är väldigt bra. Det är ett Bono-citat. Där han sa, mitt jobb är att vara intressant. Så jag kan vara bra, jag kan vara dålig. Jag kan vara rik, fattig, trång. Nu kommer min son hem.
Ja. Hej, hej.
Hej. Jag vill inte att han ska höra det, för pinsamt. Jo, men att det är ett citat jag alltid slänger mig med, men som är så himla bra. Men det är Bono som har sagt i en intervju att mitt jobb är att vara intressant.
Mm.
Jag kan vara liksom lång, kort, tjock, smal, tråkig, högljudd, viskande så här. Men jag måste hela tiden vara intressant. Och där tänker jag är liksom ens, det är vad jobbet går ut på.
Mm.
Eller en stor del av jobbet går ut på.
Och sen vad man än gör så blir det ju ja.
Så blir, ja, men det spelar ingen roll. Alltså det blir så här, vi sa i någon intervju i NMI att vi hade tagit heroin kvällen innan, och då ringer Aftonbladet och frågar så här, naturligtvis, har ni tagit heroin? Och då så säger jag, nej, jag ljög. Du kan väl inte ljuga i en intervju, sa de.
Jo,
det går jättebra. Det är bara att ljuga. Vad ska hända? Ska jag åka journalist? Fängelse? Ja. Vad är straffet? Liksom, så här?
Det är en journalist på De hemlösa tidningen i Göteborg, Faktum där.
Mm.
Hon gjorde en fantastisk artikel med Håkan Hellström som rubriken var, varför ljuger du Håkan?
Mm.
Så hon hade kollat saker som han hade sagt i intervju, bland annat att han kom för sent till en intervju, och så skyllde han på att spårvagnen med hans namn hade spårat ur vid Järntorget i Göteborg.
Ja.
Och att hans mamma hade ringt och berättat det här, och de var tvungna att prata om det. Det var därför han var sen. Då kollade hon ju upp det här sen i efterhand, och det var ju inte sant.
Nej.
Den har ju aldrig spårat ur.
Nej.
Och så hittade hon massa sådana saker. Och han sa ungefär samma sak, att ja, vadå liksom? Det är liksom, det här är mitt jobb.
Ja.
Det är ingen som ifrågasätter att varje låt är sann. Varför ska jag då vara sann när jag sitter och pratar? Så länge ingen far illa någonstans,
nej,
så är det okej. Okay,
liksom. Det tänker jag är helt sant. Ja. Helt rätt. Så därav det där. Och sen skulle man också göra, varje stad vi kom till så skulle vi göra radio på varje morgon. Och sen så var det så här, intervjuer på lunchen, sen var det soundcheck och sen var det intervjuer på efteråt. Och sen var det så här, skulle man gå ut med en journalist på, alltså det var ju så hela hela tiden. Så efter ett tag började man bara sitta på vad fan som helst liksom.
Och de gick på allt.
Ja, men vad ska de göra? Eller gick de inte på det? Och då så skriver de, alltså de tänker att de måste ju skriva något.
Ja.
Massa tomma sidor som ska fyllas.
Ja, och massa radio som ska göras. Ja. Massa podcaster som
massa
ska,
podcaster som ska spelas in.
Fylla ut hela internet. Ja. Men hur som helst, fast allt det, jag ser nog att det är en whale-mugg här.
Ja, jag har kvar dem där.
Ja, fantastiskt.
Jag titta. Gud vad pinsamt. Ja. Det går inte meningen.
Det tror jag vad jag vill.
Jag har Nile City-muggen där också.
Ja.
Sparat. Jag har de här gamla. Det
är
de
alla muggarna är viktiga.
Sitter och dricker mina gamla minnen. Sitter och minns här uppe i tornet. I min ensamhet.
Du är dina muggar.
Ja.
Det är det.
Precis.
Kommer du ihåg den här tiden i livet? Ja. Tillbaka till musiken. Ni började i alla fall göra en skiva till. Med nya låtar.
Mm.
Kommer du ihåg hur ni tänkte där?
Nej, det var mer så här att
det var bara att köra på.
Det var bara att köra på. Och sen så ville inte Gordon vara med längre. Så då plockade vi ihop liksom. Då tänkte vi att vi skulle ha ett band så här. Och då var det liksom en helt annan. Då skaffade vi replokal där på Kärrhovsgatan på Södermalm i Stockholm. Kapsylen, den klassiska gamla
jämte Café 44.
Ja, det finns en dörr emellan där. Så det var vi och Kent och Weeping Willows som delade replokalen.
Vilket gäng.
Där. Och sen så gick man in och så spelade man på 44. Och sen var massa så här Johan Johansson och massa sådana där gamla punkikoner där. Så där repade vi. Och skrev låtar på riktigt liksom för första gången. Och gjorde demos och testade dem. Gjordes liksom andra, inte studievägen utan liksom andra vägen.
Den känns ju lite mer genomarbetad den skivan om man ska se det på det sättet liksom.
Ja, det kanske man kan säga. Ja, det gör nog så där. Men lite tråkigare också tycker jag så där. Men och den spelade vi in i Chicago på Chicago Tracks, vilket var stort för mig för det är så Ministries hemstudio.
Ja, varför blev det det?
För att det fanns en producent där som heter Brad Wood som jobbade med någonting på Virgin. Veruca Salt hade han gjort. Han har gjort Veruca Salt och någon gjorde den kopplingen. Att Veruca Salt och vi var lite samma band, genre, så där tror jag. Jättetrevlig snubbe, världens bästa kille.
Det känns ju ändå som när du pratar om det här, du lyckas, eller ni lyckas ju ändå hitta väldigt bra personer att samarbeta på en väldigt hög nivå.
Ja, det var ju rätt mycket alltså Cameron, vår manager och deras sådär. Men sen var väl vi kanske duktiga på att säga att det här alltså det jag hade med mig var ju fortfarande där mitt intresse och kunskap om musik. Så vi kunde väl peka i de riktningarna liksom. Sen fattade jag väl också så här vad som var rätt och fel.
Ja.
Hela den där på- och av-sketchen vi gjorde på Percy Tora handlar ju inte om Expressen Fredag som vi, utan handlar ju om oss.
Ja.
Det är ju en chilling, det är en bild av chilling-gänget liksom.
Ja.
Men vi projicerar på någon annan stackare så att vi ska slippa ta smällen. Men så är det. Och det där var ju också snart som vi förstod.
Du förstod att det här kommer att... De här grejerna kommer att funka igen.
Ja, och sen har det kanske låtit lika bra men inte bättre om man har gjort det liksom i Atlantis med Atomic Swing-producenten. Liksom. Men det är ju tuffare med Chicago Tracks och Veruca Salt-producenten.
Verkligen, det ser ju bra ut.
Ja, ser bra ut.
På den här skivan är du lite gästartister. Bass 75.
De jobbar ju då med Gordon på Soundtrade. Han hjälpte dem att göra de där låtarna. Alltså Pigeon och hon var ju fantastiska. Jag älskar ju dem. Jättegulliga och trevliga.
Var känner man igen dem ifrån? Ja, men för er som inte hänger med.
Ja, alltså de hette ju Alice Black Widow. Och gjorde den där What Goes Around Comes Around, var väl deras största hit, tror jag. Sorry. Det var de väl mest kända för. Men hon var ju också en gudabenådad rapperska. Och det var ju, det skulle man ju ha då på den tiden.
Ja.
Skulle komma in någon i rocken och rappa.
Precis.
Det är totalt förbjudet idag.
Ja. Vad känner du inför den skivan idag?
Nej, alltså jag hade som en dröm att jag skulle gå in och mixa om den på en dag. Jag skulle klippa ner alla spår så de ingen fick vara längre än 3:45 och jag skulle se till att det fick vara max 15 kanaler liksom. Nu är det så här 60 kanaler. Alltså det händer alldeles mycket grejer. Alldeles för överproducerat känner jag idag.
Ja.
Så tänker jag så att det finns i grunden så här vettiga låtar och melodier i den. Men överproddad.
Om några år så är det ju 20-årsjubileum. Så då...
Ja, jubileum är väl att ta i, men det var 20 år sedan den gjordes. Ja.
Ja, så då är det väl...
Ja, man går in och räddar den. Ja, nej, det där får vara som det är, tänker jag. Man ska inte gräva upp gamla gravar.
Nej.
Det blir bara geggigt.
Det blir bara äckligt. Ja. Vad har du gjort musikaliskt efter det sen?
Jag spelade ett slutnummer i Ljust och fräscht med Fredrik Lindström där jag spelade gitarr. Det är i stort sett det.
Ja.
Nej, sen har jag inte gjort någonting mer. Jag har också en sån här... Någon slags respekt i att det är svårt, hur svårt det är. Jag tänkte så här... Det var någon som sa det, som sa så himla bra. Det var Gary Shandling någon som sa det. Att alla kan göra liksom en dålig skiva. Men att göra en bra skiva, det är väldigt få som kan det.
Mm.
Det krävs
göra många bra skivor.
Många bra skivor, det är nästan helt omöjligt. Det är typ 3 personer som kan i hela världshistorien som har lyckats med det.
Ja.
Det är väldigt, väldigt svårt. Men att bara göra en bra, så jobbet är att göra en bra. Det är väldigt svårt.
Mm.
Och det där fick jag respekt för när vi gjorde den andra. Och den floppade ju. Det hade vi inga såna här, någon små hit sådär. Men det, alltså, den floppade ju. Och sen så blev vi droppade av skivbolaget och sådär. Så skulle vi hitta ett nytt skivbolag. Och då tänkte vi bara, nej. Det här är för svårt.
Ja. Det här var det som var sen.
Ja, det här var för komplicerat liksom. Ska man in i det här så jag kan inte.
Nej.
Jag insåg att det här var ett för högt berg att bestiga. Det var för svårt för mig.
Ja.
Så det vart inget mer.
Nej. Och du är inte
Jo, och sen då så tänkte man så här att man är sugen på det här, men då var jag liksom, då var jag 30.
Mm.
Och det var ju mycket då på den tiden. Nej, men då fanns det någon sån där regel jag tänkte så här med att man måste ta rocken på allvar. Alltså man måste behandla med respekt. Så här. Man kan inte stå som någon sån här liksom reklambyrå rocken, fast det något som heter, där folk från Garberg stod på Café Opera och spelade så här.
Det låter helt vedervärdigt.
Ja, precis. Naturligtvis. Och de hade säkert jättekul när de gjorde det. Ja. Men det får man ju då inte göra. Det förstör för andra. Man tar liksom luft från andra liksom, när man gör det.
Ja.
Så tänkte jag att då låter jag bli helt så där. Jag producerade en singel med ett band som heter Mouth, ett svenskt band.
Mm-hmm.
Det var väldigt kul.
När var detta då?
Ja, det var precis i svängen där när vi slutade. MOUTH. Jag vet inte om den finns på Spotify, men den minns jag var väldigt bra. Det var kul.
Mm.
Vi kan sitta och tycka och ha åsikter om det. Där kände jag att det där skulle jag kunna hålla på med.
Ja.
Det var liksom lätt för mig. Jag hörde vart det skulle och
ja.
Här ska det vara lång paus och våga ta ut det där och se till att det slamrar ordentligt och sådär.
Vad skulle det krävas för att du skulle ta upp det där igen och göra någon sorts återföreningsgrej?
Nej, det finns inte på kartan.
Nej.
Det kommer bara bli jättemycket jobb och sen kommer det vara väldigt mycket bitska elaka kommentarer. Alltså man vinner ingenting på det.
Nej.
Inte kul någonstans.
Nej, du har ju annat att göra.
Jag har annat att göra, men också så här att det det är för läskigt. Det går inte. Vänta, jag kan inte prata med Janne, för jag är så pinsamt. Nej, jag vet inte.
Ja, här blir det en liten paus i inspelningen utav podcasten. Mannen som vi har lärt känna som jag kan prata med vem som helst om vad som helst är påtagligt störd och berörd utav att hans son står och lyssnar på vad vi pratar om. Så vi får helt enkelt vänta till Janne har lämnat lägenheten. Och förklaringen till varför Henrik tycker att det är så jobbigt att hans son lyssnar på just det här som vi pratar om, den kommer här. Och den är väldigt, väldigt fin.
Jag kan prata om det här med att jag tycker att Nu hör inte jag. Jo, nu hörs jag, va?
Mm, nu hörs du.
Ja, men här kan vi prata om att det här är så känsligt för mig.
Mm.
Att jag förstår var det kommer ifrån det här, att alltså det här, det som han, Janne sa här, jag har hört det säga könsord i TV jättemycket. Det har jag inga problem. Men det här är som min men om jag ska sitta i terapisoffan nu ska jag säga så här, att jag tror att jag, det här var viktigare för mig än vad jag kan erkänna.
Ja.
De där musikåren.
Ja.
För det var ju det jag ville göra hela min uppväxt.
Ja.
Allt från liksom jag var 9 och framåt så var det bara musik som gällde. Det här med humor är ju en, det här är plan B jag håller på med. Det här liksom står skämta.
Mm.
Det är en nödlösning.
Du ser på det så?
Ja, för att det andra inte fungerade.
Ja.
Utan då fick man liksom, då fick det bli det här. Mm. Men i grunden så var det ju, det är en bra plan B.
Det är en väldigt bra plan B.
Jag ska inte gnälla på den. Alltså, den är liksom varit jätte, den är jätterolig och intressant och bra på alla sätt. Men det är plan B.
Mm. Och det är därför det blir känsligt att prata.
Och då blir det känsligt så här, för att det där var liksom, och sen så förstår jag också att jag har inte rätt som person att sitta och säga ni måste ta det där på allvar, för det var allvarligt för mig, för jag är som en skämtgubbe. Och det där ses som en skämtperiod liksom.
Mm.
Men för mig var det jätteviktigt då. Mm. Och när det inte fungerade och det ses som en liten parentes och sen det andra har tagit över, så är det känsligt att kliva ner i det där hålet liksom.
Mm.
Jag tänker att det är därför jag tycker att det är svårt när Janne är,
ja,
är med. När jag ser någon i ögonen som jag bryr mig om och måste prata om det här, då blir det starkt för mig. Jag klarar inte riktigt det.
Det går verkligen inte att skämta bort.
Nej, men det gör det inte. Det gör det inte.
Nej.
Så det var nog viktigare än vad jag vågar erkänna, tror jag.
Ja.
Så här, också för att jag inser att jag får liksom inte erkänna det.
Nej.
Utan det här ska jag ska se på det där som en bagatell. Det är liksom, det är så det ska ses på. Men det var det inte. Det var mycket jobb och slit. Och sen så tycker jag att det är den, musik är den största kärleken.
Mm.
Alltså den är starkast av, den största, viktigaste konstformen som finns där. När man blir träffad av musik på rätt sätt så slår det allt. Det slår allt. Varje gång jag skriver ett skämt eller skriver filmmanus eller klipper film eller så här, jag ska göra man ska träffa några norrmän idag om något stort krångligt filmprojekt så där. Och det första jag gör är en Spotify-lista där jag bara så här drar in låtar. Det har inget med något att göra, men så här, bara så här, så bygger man det med musik. Allt byggs med musik så där. Och sen i slutändan kommer det säkert inte vara med en enda låt utan den där Spotify-listan i slutändan.
Men känslan.
Men känslan eller bara så här, man tänker med musiken. Det är musiken är vad det går ut på. Så allt annat är biprodukter, tänker jag. Slaggprodukter av musiken. Och det syns inte utåt. Men är, ja, det är moderskeppet. Det är själva alien-mamman som värper alla de där äggen. Det är musiken.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.